Hej och välkomna till avsnitt 1312 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070-30-28-95-0. USAs president Joe Biden håller just nu ett digitalt klimatmöte för 40 inbjudna världsledare. Sveriges statsminister Stefan Löfven har inte bjudits in. Däremot har Kinas respektive Rysslands president deltagit och även vår egen Greta Thunberg. Här resonerar lite om konferensen. Varmt välkomna. Ja, igår den 22 april på Earth Day så inledde USA sin 2 dagars digitala klimatkonferens, och det är alltså då president Joe Biden som har initierat den här konferensen, och det är han och vicepresident Kamala Harris som står värd för den här konferensen då. Och det stora snackisen för ungefär en dryg månad sedan här i Sverige, det var ju det faktum att av de 40 världsledare som Biden hade bjudit in så fanns Stefan Löfven inte på listan. Så att ja, det stod om det i tidningarna så. Nu var det ändå så att Greta Thunberg, vår svenska klimatikon, hon pratade på konferensen, så att hon blev väl det mest kända svenska ansiktet utåt på den här konferensen. Men Stefan Löfven, han har inte fått vara med på Zoom, och ja, han har ju helt enkelt inte varit med på den här konferensen. Men hur som helst då, orsaken till att konferensen hålls, det beror ju dels på att dels beror på läget i världen med stora utsläpp, och att de flesta världsledare och politiker känner att det är en kris som vi måste hantera nu. Men det beror mer konkret också på att Joe Biden vill återföra USA på banan igen när det gäller klimatpolitiken. Det var ju så här att nu Biden var vicepresident under Barack Obama, då gick USA med 2015 i det globala Parisavtalet, globala klimatavtalet som slöts i Paris. Och ja, man gick med där då och hoppades på att kunna vara en del i den här starka gemenskapen då för att bekämpa klimatförändringarna. Sen vann Donald Trump presidentvalet 2016 och han drog ur USA ur Parisavtalet, och han gjorde då det med motiveringarna som republikanerna brukar använda. Vi ska komma ihåg att George W. Bush, han sa också nej till det tidigare klimatavtalet, Kyoto-avtalet från 1997, och då med motiveringen att det finns andra utsläppare, Kina, och de avkrävs inte ansvar. Det finns också det hotar också amerikanska arbetare och liknande. Och Donald Trump var inne på lite samma spår och anser också att det här är ett överstatligt avtal och liknande, och att det inte är förenligt med USAs värderingar och USAs konstitution och amerikansk frihet och så. Det är Donald Trumps inställning. Men med det sagt så bör sägas att den här gröna omställningen har skett även under Donald Trump, och även under George W. Bush skedde den. Så att det handlar inte om att Donald Trump och Bush är miljöskurkar, utan det handlar bara om att som republikan så har man en viss syn på vad som ska styra och bestämma över USA och inte, och vilka villkor som USA ska låta sig dikteras utifrån. Så att det har mer med det att göra. Den här gröna omställningen, den har pågått i USA under lång tid i delstaterna, och den här omställningen har uppmuntrats av både George W. Bush och av Donald Trump. Det är viktigt att säga det, därför att de här blir ofta framställda som miljöbovar i ett Europa där man har väldigt stark tro på de här internationella institutionerna. Och som konservativ amerikan så har man inte det, och jag har inte heller, ska sägas. Men demokraterna har ju en annan syn, och Joe Biden, han, när han tillträdde som president den 20 januari, så förde han tillbaka USA till Parisavtalet. Och med den här konferensen som man nu håller så vill han då visa att nu är USA verkligen tillbaka på banan igen. Och inte nog med det, vi vill inte bara vara en av många spelare, utan vi vill leda världen i den här frågan att bekämpa klimatförändringarna och få ner koldioxidutsläppen och minska fossila bränslen och såna saker. Så att det var syftet för Joe Biden med konferensen. Och vi kan säga att utsläppen, alltså den som är ledande i koldioxidutsläpp i världen, det är Kina som står för 28% av världens utsläpp. 2 är USA som står för 15% och 3 är Indien som står för 7%. Och historiskt tillbaka, jag nämnde George W. Bush nyss, så var det ju så att då var det verkligen USA som alla menade, det här är den stora klimatskurken som släpper ut mest. Och det var så då för 20 år sedan, för 15-20 år sedan. Men idag är det inte så, utan idag är det Kina. Och Kina har inte gjort någon tydlig grön omställning. Indien har inte heller gjort det. Sen har Indien just börjar komma igång med sin massiva industrialisering och sådär. Men där pågår det ingen grön omställning. Medan USA däremot har under lång tid arbetat med en grön omställning som man är inne i fortfarande. Lyssnar man bara på Alexandria Ocasio-Cortez och de här som förespråkar en Green New Deal, då låter det ungefär som att USA fortfarande befinner sig på den klimatpolitiska medeltiden. Så är det inte. Utan USA har tagit otroligt många steg för att ställa om till en grönare ekonomi. Och och det har skett både under demokrater och under republikaner. Sen kanske lite mer under demokrater, för det, de brinner verkligen för den här frågan på ett annat sätt, det är ett faktum. Men likväl, det har skett under alla administrationer, och USA är ett land som ändå gör en grön omställning. Det ska inte förringas, medan Kina och Indien inte gör det. Så att det kan man också göra bakgrunden här då. Och jag sa att Stefan Löfven var inte inbjuden, men däremot var ju Kinas president Xi Jinping inbjuden. Och John Kerry, som är Biden-administrationens klimatsar, han reste till Kina för att förhandla lite grann inför det här mötet. Och det dröjde ändå innan Xi Jinping sa att han skulle delta, men det gjorde han i alla fall. Han gav inga jättekonkreta löften, men han sa ändå att vi ska försöka liksom arbeta från 2025 att se till att då ska kolanvändningen nå sin höjdpunkt, sen ska det börja gå neråt, sa Xi Jinping. Det är inte säkert att det stämmer, och alla som kan något om Kina vet att Kinas främsta prioritering, det är att stärka sin maktgrepp och öka sitt inflytande i världen och sådana saker. Så att det är en mycket högre prioritering än att få ett grönare klimat för Kina. Det är ingen snack om den saken. Men likväl, det var ändå ett tal han höll. Han kom, han deltog, och han gav ändå en del, visserligen luddiga löften. Man kan ställa det i förhållande till Kanada och Korea och sådana länder som lovade att sänka väldigt mycket, och Japan och så, och som verkligen gav konkreta löften. Det gjorde inte Kina. Men Xi Jinping var ändå där och deltog, och med tanke på hur det här mötet mellan Biden-administrationen och den kinesiska kommunistregeringen på det här mötet i Alaska för några månader sedan gick, det gick helt åt skogen där man stod och skällde på varandra, skrek på varandra och så gick det här ändå ganska bra. Så att det var ändå lyckat av Joe Biden att få Xi Jinping att delta och ändå kunna föra sig hyfsat bra. President Putin var också där, Rysslands president, och där finns det också en konflikt mellan väst och kanske framförallt USA och Ryssland. Putin höll ett tal häromdagen där han var väldigt kritisk till indirekt till USA och till att västvärlden låser in det han menade ryska angelägenheter gällande brott mot mänskliga rättigheter och hur man ser på liksom länderna kring Rysslands gräns och Ukraina och sådär. Så att ett kritiskt och aggressivt tal från Putins sida. Men han deltog också här och pratade ändå relativt sansat om vikten av att arbeta för miljön och sådär. Sen är Kina och Ryssland i de här avseendena, det är mycket spel för gallerierna skulle jag säga, och i första hand så handlar det om att ge en bra image för omvärlden samtidigt som man vill pusha sina egna intressen främst, skulle jag säga då. Så att jag finner inte dem helt trovärdiga. Men likväl, den här konferensen hölls, och även om Stefan Löfven inte var med så var det ändå produktivt och konstruktivt, och det kändes ändå som att tog ett steg framåt. Och ni som följer amerikanska nyhetsanalyser, ni vet att jag är inte någon fan alls av USAs gröna rörelse, Alexandria Ocasio-Cortez, The Green New Deal och liknande, absolut inte. Det är socialism på en nationell och på en global nivå om det skulle implementeras, och det är jag emot. Men Joe Biden är mycket mer nyanserad, och även om han gav ett tydligt löfte nu från USAs sida att USA ska halvera sina utsläpp från den nivå som fanns 2005 till 2030 med hälften, alltså minimera koldioxidutsläppen med 50% inom 9 år, vilket är ett tydligt löfte och konkret löfte, och sen ska man till och med avskaffa koldioxiden helt 2050 är målet. Så att det är väldigt tydligt och konkret löfte från Bidens sida. Men Biden själv är inte någon sån här miljögalen extremist som bara tänker på miljön, utan han bollar samtidigt den här konfrontativa relationen med Kina där man inte kompromissar med Taiwans säkerhet och där man inte vill se kinesiskt inflytande vare sig i USA eller i övriga västvärlden. Biden-administrationen med utrikesminister Antony Blinken i spetsen har den inställningen. Så att det verkar ändå som att Biden klarar av att bolla det här samtidigt, alltså att vi vill prata mer om klimatet, både med Kina och med Ryssland, samtidigt som när det gäller andra politiska områden så har vi konflikter med varann, men vi måste kunna hålla de här två olika relationerna liksom parallellt och liksom hantera dem på olika sätt. Och jag tycker det här visar att Biden lyckas med det, och jag tycker att det är ett steg i rätt riktning. Och jag är också glad över att de här riktiga klimatextremisterna, att det inte är de som styr, Alexandria Ocasio-Cortez via Bernie Sanders och liknande och så. Så att Biden har ändå en hyfsat sansad och jordnära syn på det här, och det tycker jag ändå är bra. Gällande Greta Thunberg så hade hon bjudits in av representanthusets Oversight and Reform Committee för att prata om Bidens infrastrukturlagförslag som bollas där då. Och det hon tillkallades för att prata om, det var hur hon såg på att i vilken mån man skulle ta upp de här gröna idéerna i liksom infrastrukturlagen då, för den handlar mycket om vägar och om liksom att bygga tågstationer och sådana saker och liksom, ja, infrastruktur helt enkelt. Men det finns såklart också väldigt mycket koldioxidutsläpp, minskningar och minskande av fossila bränslen och ja, en grön omställning inbakad i det här. Och många republikaner har varit kritiska till det, men demokraterna är såklart positiva. Och Greta Thunberg var inbjuden då för att ge sitt perspektiv. Och hon fick börja med ett anförande via Zoom, eller via någon annan plattform då. Men ett digitalt anförande inför Oversight and Reform Committee. Och Greta Thunberg körde där på med ganska hård ton och sa så här:
I don't represent any financial or political interests. I'm not a lobbyist. So I can't negotiate, make deals, or compromise. I have nothing to offer you. Nor am I a scientist. All I can do is to urge you to listen to and act on the science and to use your common sense. And I'm not even going to explain why we need to make real drastic changes and dramatically lower our emissions in line with the overall current best available science. It is the year 2021. The fact that we are still having this discussion, and even more that we are still subsidizing fossil fuels directly or indirectly using taxpayer money, is a disgrace. And it may seem like we are asking for a lot. And you will, of course, say that we are naive. And that's fine. But at least we are not so naive that we believe things will be solved through countries and companies making vague, distant, insufficient targets without any real pressure from the media and the general public. So either you do this, or you're going to have to start explaining to your children and the most affected people why you are surrendering on the 1.5 degree target, giving up without even trying. Well, what I'm here to say is that unlike you, my generation will not give up without a fight. And to be honest, I don't believe for a second that you will actually do this. The climate crisis doesn't exist in the public debate today. And since it doesn't really exist, and the general level of awareness is so absurdly low, you will still get away with continuing to contribute to the destruction of present and future living conditions. And I know I'm not the one who's supposed to ask questions here, but there is something I really do wonder. How long do you honestly believe that people in power like you will get away with it? How long do you think you can continue to ignore the climate crisis, the global aspect of equity and historic emissions, without being held accountable? You get away with it now, but sooner or later, people are going to realize what you have been doing all this time. That's inevitable. You still have time to do the right thing and to save your legacies, but that window of time is not going to last for long. What happens then? We, the young people, are the ones who are going to write about you in the history books. We are the ones who get to decide how you will be remembered. So my advice for you is to choose wisely. Thank you.
Och efter det här så ställde den demokratiska kongressmannen Ru Khanna, som för övrigt har jobbat åt Bernie Sanders, han ställde fråga åt Greta Thunberg vilken signal som skulle skickas om USA inte hade med krav på eliminering av fossila bränslen i det här infrastrukturförslaget. Och Greta Thunberg sa att det skulle skicka en signal att man inte tar klimathotet på allvar utan bara pratar om saker, ungefär så hon. Sen fick den republikanska kongressmannen Ralph Norman från South Carolina, tror jag, också tillfälle att fråga ut Greta Thunberg, och han gick tillbaka till hennes gamla tal inför FN 2019-20 eller när det var, när hon då sa att jag vill att ni ska få panik och känna det jag känner och allt det här klassiska talet. De såg väldigt arg ut och läxade upp världen inför FN och så. Och han undrade vilken rapport hon hade läst för att dra en sån slutsats. Och Greta Thunberg log nästan lite grann och sa att det var inte en rapport hon hade läst, utan hon sa så, det var en metafor. Hon menade det inte bokstavligt, hon menade inte att de skulle få panik, utan det var en metafor, upprepade hon, för att få världen att handla och att agera. Jag skulle säga att det är lite historierevisionism. Hon såg väldigt arg ut och det var inte bara en metafor, utan hon var helt inne i sina känslor när hon höll det här talet inför FN, och det var ett liksom ödesmättat tal, det var ett apokalyptiskt tal, och ja, det är ingen snack om att hon då kände, och säkert har känt tidigare också, att världen håller på att gå under, och min värld går under, och det var det som fick henne att bli så engagerad i den här frågan. Så att jag anser inte att det var en metafor, utan hon var mycket allvarligare än hur det sken av inför det här, på det här talet och inför den här kommittén. Men likväl, det här var en fråga då som hon ändå gav ett svar på. Hon fick också en uppföljningsfråga av kongressman Ralph Norman, som frågade var hon ansåg att gränsen gick för där man kunde släppa ut då koldioxid. Och hon sa att det finns ingen tydlig gräns och så och sådär. Hon fick också en fråga om vad hon tänkte om Kina och Indien, som ändå släppte ut ja, massvis, liksom ska inte de börja ta ansvar? Och hon säger att det är lite väl bekvämt att tänka så, sa Greta Thunbergs svar. Och hur ska man kunna förvänta sig att Indien ska agera om inte den utvecklade världen leder framåt, ungefär sa hon. Och det tyckte jag var väldigt vettigt svar av Greta Thunberg. Jag menar, jag är ingen vän av Greta Thunberg, jag skriver många artiklar om henne och hennes rörelse framförallt på min sajt roni.se. Men hon är mognad som person och hon ger mycket vettigare och mer genomtänkta svar nu än hon gjorde för 1 och 2 år sedan. Så att hon växer, hon är inte så gammal, så att hon växer i sitt tänkande och blir liksom vuxnare. Och jag tyckte inte alls att det var några liksom dumma svar hon gav här. Jag tyckte hennes inledningsanförande var väldigt hårt och där körde hon på i sin agitatoriska stil då. Men de svar hon gav på frågorna, det var ödmjuka och bra svar och så. Och ja, lite grann försökte väl Ralph Norman sätta dit henne, och det kan man förstå och så, men det var lite onödigt kan jag tycka. Det viktiga man måste förstå med Greta Thunberg, det har inte att göra med henne som person, utan med att hon står för en radikal rörelse helt enkelt som vill se världssocialism. De använder inte det ordet, men de förespråkar världssocialism som svar på klimatkrisen, så att det här är egentligen en förevändning för den här rörelsen att liksom göra världen mer socialistisk, mindre nationellt oberoende och mer överstatlighet. Och vi har ju såna här som Torbjörn Törnsjö och andra som har pratat till och med om att det behövs en global klimatdiktatur för att få bukt med klimatförändringarna. Och det här är en väldigt farlig rörelse. Vi har sett vad marxismen gjorde under 1900-talet, och nu har vi en slags ny marxism som driver liksom samma internationalistiska idéer, men med andra argument än klasskamp, till exempel klimatkamp. Och det måste man konfrontera, och det här är idéer som strider totalt mot USAs konstitution och USAs klassiska konservativa syn på självstyre. Och det är snarare det man ska lyfta fram när man kritiserar Greta Thunberg, och det är det man ska informera om när man pratar om den här klimatrörelsen då, snarare än att liksom bara angripa henne som person. Men likväl, hon var liksom det svenska ansiktet utåt på den här konferensen, där Stefan Löfven alltså inte fick vara med. Och konferensen kommer att fortsätta idag också. Jag vet inte exakt vilka som talar. Jag har inte sett något tal mer än Greta Thunbergs tal i dess helhet, utan jag har bara sett olika klipp och läst nyheter och sådär. Men det kom ändå några tydliga nya besked. Och framförallt att USA skulle skära ner med hälften sina utsläpp till 2030 och sen avskaffa dem. Att Japan skulle skära ner med nästan hälften till 2030. Och att Kanada skulle skära ner, ja, 40-45% till 2030, och Sydkorea skulle stoppa finansiering av kol utomlands, så att säga då. Och Kina, de menade att de skulle nå sin peak 2025, så att lite mer utsläpp från Kina, sen skulle de börja liksom trappa ner då. Inga tydliga löften från Indien, men alltså, de löften man kan lita på är, det är västlöftena skulle jag säga. Alltså, det är inte hugget i sten om man kan lita på dem eller inte, men de försöker i alla fall inte vilseleda, utan det här är ambitioner de faktiskt har. När Biden säger att jag vill skära ner till hälften koldioxidutsläppen till 2030, så är det någonting som man säger genuint, han vill det. Om man lyckas eller inte får vi se, men det är inte alls säkert att Kina menar det de säger, eller att kanske Indien och Ryssland menar det de säger, utan de säger saker för att godhetssignalera. Och den distinktionen är viktig att komma ihåg, därför att det är inte bara klimatet vi måste tänka på det, och vi måste komma in i en grön omställning tvingas jag. Men det finns mycket annat att tänka på också. Och det farliga det blir när man bara tänker på klimatet, på bekostnad av försvarspolitik, på bekostnad av så mycket annat som är lika viktigt och kanske till och med viktigare. Därför att visst, klimatet är en ödesfråga, men det finns andra frågor också som är ödesfrågor. Så att det gäller att ha ett helhetstänkande här, och det är det som de flesta saknar. Men det kan göra att jag kan avsluta med lite mer positiva tankar om Joe Biden. Han har helhetstänkandet. Han lyckas bolla relationer med Kina och klimatet samtidigt som har lyckats bolla relationen med Kina och andra mer konfrontativa frågor som Taiwan och kinesiskt förtryck av muslimer i Xinjiang och liknande. Så att cred till Biden-administrationen, och jag är som sagt ingen vän av Biden-administrationen, men jag tycker ändå att utrikespolitiskt så lyckas de hålla en bra balans, och det tycker jag är väldigt välkommet. Konferensen fortsätter idag för er som är intresserade, och jag kommer säkert att säga något mer i någon annan podd om det här. Det var avsnitt 1312 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.